Det här är programmet 10-12, Radio Folkkemi 90,8 MHz eller fnf.nu om ni lyssnar på webben. Roger Andersson heter jag, jag leder ju det här programmet oftast och vi har olika ämnen i programmet. Och idag i det här inslaget så ska vi prata om en mäklarkedja som har vunnit ett väldigt, väldigt fint pris och varit i Madrid och fått ta emot det här priset för förra helgen var det väl. Och med i studion här har jag Linus Ingelsbo och Madeleine Sonneby. Hej och välkomna hit!
Tack så mycket, hej!
Jag säger grattis!
Tack så mycket och vad roligt att få komma hit! Det är jättespännande att få vara med i radio.
Kul att ni kunde komma hit på ganska kort varsel egentligen.
Ja, ja. Jo, men allt för lokalradion så att säga. Det vi ställer upp.
Tack så jättemycket. Tack så mycket. Nu måste ni berätta. Madrid, ett oväntat första pris. Hur känns detta?
Ja, hur känns det, Linus?
Jag är fortfarande i chock.
Ja. Nej, men vi var faktiskt inte ett dugg förberedda på detta. Vi hade ju inte fått någon vink om att det var på gång. Och jag hade ju faktum att vara redan börjat svida om inför dansen. Så jag hade ju bytt till gympadojor för att det skulle ju svassas omkring och dansas lite sen och skaka sina lurviga på dansgolvet. Så det här är bland de sista priserna som är. Och det här är ju en årlig kick-off eller konferens kan man väl säga, och då är det just inom våran kedja då, Mäklarhuset, som är en rikstäckande kedja. Och faktum är vara, som sagt, sitter vid bordet där, kryper ner och byter skor och detta, och så hör jag bara de nominerade,
ja,
och så är det Mäklarhuset Falköping som nämns där
med två Stockholmskontor.
Ja,
var emot.
Och så, är det sant? Kan lantisarna utmana storstan? Och sen kommer det ju en motivering. Och då kände jag så här att, nej men alltså, kan det verkligen vara, precis som när man nästan googlar sin sjukdom och man helt plötsligt inser att man har alla möjliga sjukdomar. Så här, kan det här passa in på mig? Ja, men det börjar nästan kännas som att det här skulle kunna vara, att det är vi detta nu. Och sen blir det Mäklarhuset Falköping vinnare. Jag trodde jag skulle svimma. Alltså man blir ju helt...
Nej, men det var sjukt. När de läste upp de här kriterierna, eller först att ja, de har vuxit så här mycket, de har så här mycket andelar på sin ort och det här, då kände jag bara, nej men det är vi, det är vi.
Ja.
Och sen så började jag med att, ja, de följer alla våra riktlinjer, de gör precis som vi, ungefär. Då kände jag, nej nu var det ju kört.
Ja.
Det skedde sig totalt.
Ja precis, nu har vi inte chans längre.
Men ändå,
så var det ni.
Och så var det vi.
Ja, det var skit, ja. Vi kommer inte ihåg någonting.
Nej.
Själva det här att gå upp på scenen och ta emot, det var som ett blur, ett sånt där, ja. Man har ingen koll på,
ja,
vad
men
man
jag skulle nog säga att jag kände precis som när Zlatan får sina pris. Alltså jag kände så här att nu har jag verkligen gjort en bedrift. Och att bara få pris är ju helt fantastiskt, ja. Det är ju det var jätteroligt,
ja, men en bekräftelse på att, ja, det man har gjort
verkligen
har funkat.
Men faktum är bara, ska man väl säga så här, vi har ju förbaskat kul tillsammans. Det har vi ju, vi är ett jättebra team. Och det är ju faktiskt kontoret som har fått detta priset. Nu är vi ju två personer här idag, men vi är ju fyra på vårt kontor. Plus en fantastisk konsult också, ska man säga, Tommy Pettersson, som är min tidigare chef, som drev egendomsmäklarna här i stan. Han är ju faktiskt med lite i bakgrunden också. Och vi som gäng, spridda åldrar, olika typer av personligheter, och vi gör detta tillsammans. Så det är ju kontoret som får ett jättefint pris.
Men har man vägt in det också i bedömningen lite grann, stämningen och sånt? Väger man in sånt också, inte bara det rent konkreta, om man säger så, eller?
En del i motiveringen var ju faktiskt att vi har en vinnarvilja och att vi också kanske har utvecklat våran mäklartjänst på ett modernt sätt. Att vi jobbar ju inom mäklarbiten, så är det ju så att det är en person som är ansvarig mäklare. Men och hos oss är det ju lika så också. Det är ju en person som är ansvarig. Men vi försöker jobba i team. Så att man kanske är mer engagerad. Jag vet vilka affärer som Linus har på gång. Och jag vet vilka hans kunder är. Och det är ju för att kunden i fråga ska få så bra bemötande som möjligt. Så vi ska kunna säga, ja men hej Agneta, vad kul att du kommer in. Linus är ute hos en kund, men jag kan försöka hjälpa dig. Och att man engagerar sig. För att om det går bra för Linus, så kommer det också gå bra för mig. Och jag tror att det är kanske en modernare variant att jobba på. Annars så kan man faktiskt säga, en liten inblick i mäklarvärlden är ju att det är ganska tufft. Att det är en person som är ansvarig, man jobbar på provision till exempel, om du inte säljer så tjänar du inga pengar. Alltså det är ju lite, så tufft är det.
Ja. Man tänker lite grann på, som du säger, det här med att det är tufft och så vidare. Det ser man ju, jag vet inte, det var ju något på TV för nyligen om någon mäklarfirma, det var väl inte i Sverige då, utan det var väl utomlands någonstans, men de har ju stenhårt att det, och det är bara resultat som gäller. Det är bara resultat. Men så är det inte hos er alltså, eller?
Jo, det är det. Precis så är det.
Så är det. Så då sitter du där, Madeleine, så här, sitter nästan med piskan och säger, kom igen nu! Ja.
Jobba på! Jobba. Gå inte hem, du har hela helgen på dig. Eller vad säger du? Nej, usch, nej. Och det är precis den raka motsatsen, skulle jag säga.
Det ska vara mycket hjärta. Det är ju så att alltså, de här grejerna man gör, det är för många, för de flesta, för mig med, det är ju den största affären man gör. Och det kan vara ganska emotionellt, det är inte alltid kul att sälja sitt hus. Det kan vara för att man har blivit ensam eller man ska gå isär eller vad det är. Mm. Så det krävs ju att det finns hjärta i det, någon som förstår och kan sitta ner och lyssna ibland. Man är ju lite terapeut ibland också. Mm. Man får sitta ner en timme och prata helt andra grejer än själva försäljningen.
Men att just kunna visa empati gentemot den medmänniskan du har framför dig. För att det är komplext att sälja sitt hem. Mm. Och då är det någonstans, då vill man ha en trygg person som har gjort detta några gånger innan. Och som vet att om vi gör på det här sättet så kommer det bli det bästa resultatet. Och att då ta sig tid, precis som Linus säger också, ta sig tid och lyssna. Vad kan jag göra för att underlätta den här situationen? För sen kan det vara någon som tycker att det här är jätteroligt. Och det är klart, det är det vi vill att de ska tycka, att det är en rolig process. Mm. Men man ska ha respekt för att många också kan tycka att det är svåra och tunga beslut. Mm.
Jag vet att många tycker att det är nästan lite skrämmande att vända sig till en mäklare. Som ni säger, det är många, man har 1000 frågor. Mm. Och man vet inte, hur ska jag göra här, hur ska jag göra här? Och så känner man sig kanske lite dum och att man har de här frågorna.
Mm. Men det ska man inte göra. Nej. För att det är som så att det är lätt för oss som jobbar med detta varje dag. Men det finns inga dumma frågor. Det är, alltså, det finns bara dumma svar, om man säger. Det är... En person ska kunna komma till oss och ställa precis alla frågor och känna att nu har jag fått svar på detta, nu vet jag hur det här går till. Och sen är man ju ett telefonsamtal bort. Det är inte så att man kanske svarar på allt första sekund, utan att man går en viss process helt enkelt.
Och alla är ju nybörjare någon gång. Alltså,
ja.
Det tog väl 2 lektioner i min utbildning när jag fattade det här med pantbrev ordentligt. Det är väl den vanligaste frågan. Vad är pantbrev egentligen?
Precis. Pantbrev. Ja.
Vad gör de liksom?
Jag har inga skulder på mitt hus, säger de. Men jag har inga panter. Nej, men du har pantbrev och det är jättebra. Och så får man förklara, vad är pantbrev? Det är bra att ha pantbrev på sin fastighet.
Då räcker jag upp handen så här som man gör i skolan. Ja. Nu får ni liksom nästan lära mig och lyssnarna som säkert undrar, pantbrev. Mm. Berätta, vad är pantbrev?
Mm. Och så pekar du på mig.
Ja, du har varit mäklare längst.
Ja, men så här är det. Om du ska låna pengar så vill ju den som lånar ut pengar till dig ha någon form av säkerhet. Om du inte betalar tillbaka ditt lån så måste de ju kunna bevisa att de har rätt till del av din fastighet. För fastigheten blir ju en form av säkerhet för lånet. Och då säger man som så, pantbrevet då, som också kallas inteckning, det är samma sak. Det lämnar du till den som lånar ut pengar till dig. Och vanligtvis säger ju det en bank. Men det kan ju faktiskt vara Linus som sitter inne på den här storkovan med pengar och så du lånar utav det. Då lämnar du pantbrevet till Linus i kombination med att ni upprättar ett skuldebrev. Mm. Och så säger man att jag Roger lånar 100 000 utav Linus. Jag lämnar mitt pantbrev som säkerhet. Om jag inte betalar så kan Linus med pantbrevet och skuldebrevet visa att han har del i min fastighet. Okay. Då. Mm. När du har betalt tillbaka ditt lån så får du tillbaka ditt pantbrev och skuldebrevet rivs, kan man säga då. Mm. Och det är det jag menar, att många vet inte ens om att det finns pantbrev i fastigheten, för det var så länge sedan. Det kanske var 62 när man byggde huset, så tog man ut pantbrev då i kombination med byggnationen, men där har man ju betalt av det lånet. Så det lånet har ju inte varit funnits i ens tanke kanske på många, många år. Och sen kommer vi och säger att nu finns det pantbrev här på 300 000. Nej, jag har inga skulder. Mm. Nej, det har jag inte. Nej, men pantbreven finns kvar och de följer alltid fastigheten. Och sen när det kommer en ny köpare, då säger de att ja, men vad bra, det är redan uttaget pantbrev på 300 000 här, så att då kan vi tillgodoräkna oss dem för våra lån och lägga våra lån på säkerhet på de här pantbreven. Så det är positivt att det finns pantbrev. Och det, men det här är ju också någonting som att det här kunde ju inte vi från början heller. Nej. Sånt här får man lära sig, och det är ju därför man ska anlita en mäklare, för det finns många delar i kanske en process som man behöver ha koll på, annars kan det lätt bli fel. Mm. Om pantbreven har försvunnit så är det ingen, det är ingen katastrof, men det innebär att man måste döda pantbrev och ansöka om nya inteckningar. Mm. Och det kan vi också hjälpa till med, men det tar lite tid. Så det är därför vi ofta ställer frågan om man kommer in på detta då.
Men det känns nästan som när man kommer till er, så är det bra om man är lite påläst, om man har lite koll ändå på vad som gäller. Eller...
Jag skulle säga så här, nej, man behöver inte vara påläst, för vi är ju pålästa. Mm. Det enda man behöver göra, det är...
Du behöver veta var du bor.
Ja, du behöver vara hemma när vi kommer, för vi vill komma in, och sen kan det vara trevligt. Vi kan ta en kopp kaffe och sitta ner och prata lite. Mm. Men sen har vi ju koll på läget, och det vi inte kan reda ut på plats, det kan man också hjälpa till med att lösa. Mm. Någonting som vi brukar förespråka, om man ska göra kanske en förändring, man kanske funderar på att sälja sitt hus om 1 eller 2 år, och man kanske letar en bostad och detta, börja med att träffa mäklare bara för ett kostnadsfritt möte. Att vi kommer ut till exempel, ger en värdering. Mm. Och att man bara får sätta sig ner och få höra processen. Att bara få detta berättat för sig, då vet man ju ändå lite mer än vad man visste innan.
Mm. Och därifrån kan man gå vidare sen.
Ja,
då.
Och det är bara ett möte som sagt. Så att det kan vara en lösning för att dämpa den här oron. Mm. Och kanske också skala ner detta. Det är inte så, det är inte så allvarligt.
Nej.
Men som sagt, jag tror, om vi ska återknyta till vårt pris.
Ja.
Jag tror vi har fått det här priset. Kanske dels för att vi är ett bra team. Och vi försöker göra någonting som kanske är svårt att greppa ibland, lite mer begripligt. Mm. Och att försöka göra det med glädje, och att det ändå ska vara med respekt för dem som vi hjälper.
Mm.
Vårat mål är ju att ha de nöjdaste kunderna man kan tänka sig. Mm. Alltså att det ska vara, det är ju ett gott betyg för oss. Att när folk säger, vad nöjd jag är med detta, Linus, vad duktig du är. Mm. Det är ju det bästa för oss. Mm. Att man ska känna den känslan.
Absolut. När ni nu var nere i Madrid, om vi återknyter till det nu då. Så det var ju inte bara den här mottagningen. Utan det var ju lite annat också. Ni hade ju lite runt omkring. Vi ska inte gå in på detaljer där, Linus, kanske. Men,
tackar.
Nej, men ni hade ganska kul runt omkring. Det hände grejer runt omkring. Ni hade aktiviteter och sånt.
Ja, ja, men det hade vi ju. Och
seminarier. Och,
ja.
Det här var ju lite kul avslutning. De hade ju dit... Nu tappar jag namnet på han, men en hypnotisör.
Ja.
Faktiskt.
Oh, vad häftigt.
Så man fick se, sitta i publiken, frivilliga fick gå upp då. På vissa funkade det ju, på vissa funkade det inte. Fick man sitta, det var ju fruktansvärt kul att se,
ja, det var ju en häftig
vad folk
känsla.
Gjorde alltså.
Ja.
Nu, men han hypnotiserade dem alltså så att de gjorde...
Hypnotiserade dem på scenen och så, nu är ni guldfiskar. Så här, nu blir ni jagade av en stor fisk. Och då börjar ju folk imitera guldfiskar. Alltså det var ju jättehäftigt. Ja. Både jag och Linus var faktiskt uppe på scenen, men det var ett begränsat antal som kunde bli hypnotiserade, och då blev väl vi utsållade där. Vi var inte så mottagliga.
Vi var mer nyfikna på rik för alla andra.
Ja.
Ja. Nej, men det var väldigt roligt, och lite nya med våra partners, och se hur det, liksom, utvecklingen är och vad är planerna för nästa år och sånt där. Och sen så var det ju lite fri lek också. Framförallt är det ju roligt att träffa de andra kontoren.
Ja,
och de andra kollegorna, och få prata och liksom byta idéer och erfarenheter.
Hur många kontor finns det runt om i riket?
110.
Ja, 110 kontor och 550 medarbetare är det väl, som jobbar inom våran kedja då.
Och 350 ungefär var vi
på
plats.
Ja, det var det.
Jajamän. Så det är ju så jättekul att träffa. Mäklarhuset
invaderade Madrid där. Mm. Vi kan ju bjuda lite på att vi var ute mitt på dagen. Ja, men jag måste få berätta detta.
Nu vill jag bara att vi gör en liten konstpaus här. Innan du fortsätter med detta så ska vi spela lite musik.
Ja.
Vi ska bryta av med musik. Och jag tänkte att vi ska spela lite av dig, Linus. Vi ska spela lite en låt med Neo här då.
Härligt.
Tänkte jag. Det kör vi nu.
Ja, kör.
Vad
på.
Roligt.
Där hörde ni en låt med Linus Neo. Och nu i Melodifestivaltid och så här så, ja. Så,
ja. Det är ju 10 år sedan sist nu.
Ja, precis, precis. Ja. Saknar du den tiden?
Nej, det skulle jag väl säga att jag inte gör. För att jag var så ung då. Nu när jag är äldre och erfaren. Nej, men alltså, det hade varit väldigt roligt att göra det idag igen. För då hade man gjort det på ett helt annat sätt. Liksom man har helt andra erfarenheter idag.
Kan vi inte slänga ut en vink till någon här då? Att du ställer gärna upp igen.
Hörru Gesson, ta skriven till.
Ja.
Gör du Thomas?
Ja.
Dags igen. Ja. Ska vi då fortsätta och prata om Linus här nu då?
Ja, eller? Nu är det så här. Jag måste bara hylla den här människan lite. För Linus kommer ju faktiskt, han har ju då jobbat 16 år som artist. Och det är ju hans tidigare liv som vi brukar säga. Då. Han har gått från artist till att bli mäklare. Och de här yrkena samspelar ju faktiskt ganska mycket med varandra. Det kan man inte tro, men just det här att connecta med en publik eller connecta med säljare och köpare. Alltså det finns mycket som påminner om varandra. Jag har ju jobbat som reseledare och jag kan också se att det finns likheter där. Men Linus, du är ju verkligen, du är en sån glädjespridare och du gör ju mitt liv varenda dag till en, alltså det finns liksom ingen som du.
Och, nej, jag är rätt rolig i det.
Ja, men det är du. Jag ska säga så här, det är få förunnat som har kollegor som ringer och sjunger en morgonsång varenda morgon. Det är bara ett exempel. Men den här Madridresan, där förgyller han ju ännu stunden med att vi är ute och åker Segway som en gruppaktivitet. Och jag har ju kanske har flera dåliga sidor, men en lite sämre sida hos mig, det är att jag är lite skadeglad. Och det var ju en sekvens där du körde ganska så fort med Segway.
Ja, det var inte så fort, det var mer att jag lärde mig att farten i svängarna.
Ja.
Lite.
Och Segwayen åkte åt ett håll och Linus åkte åt det andra. Ja. Och så ramlade du i en lerpöl. Och det var ju en syn som var fantastiskt rolig. Jag fick ju upp min kamera, så jag har ju fotat detta. Så vi kommer alltid kunna använda så att den här bilden i marknadsföring.
Men aldrig lägga ut. Nej, men det roliga var ju på kvällen. Alltså jag slog mig ju. Det hade ju varit tur att det var i lerpöl då. Ja. Men jag slog mig rätt rejält på höften. Så jag haltade ju runt där på minglet på kvällen. Och så träffar man lite random folk som man inte träffar så ofta i kedjan. Och så, oj, vad har du gjort? Ja, nej, men jag vurpade med Segway. Ja, vad det är du!
Ja.
Snacket gick. 350 pers visste att någon idiot hade vurpat på den här. Och självklart var det Linus Ingelsbo.
Ja, men det är ju som sagt, du sprider lite glädje med bekostnad på din egna hälsa i detta fallet.
Ja, det var tur att du hamnade där du hamnade då, som sagt.
För det,
vi ska säga det också att de här Segwayen, de går ju kanske inte skitfort, men det är ändå så pass fort så att man faktiskt kan slå.
Ja. Vi är ju lite sugna på att köpa en Segway och åka runt i stan, för att det är ändå, det ser ändå lite festligt ut och det är ju ett miljövänligt sätt också att transportera sig. Men jag skulle nog säga, jag tror att det är 25 kilometer de går i. Och 25 kilometer när man lutar sig lite framåt för att då hålla den här farten, det är ganska läskigt.
Och när
alltså,
du inte har någon ruta, nej, eller någonting.
Det blir, nej.
Och vi kan ju konstatera att om det skulle komma en sån till Falköping så kommer ju inte Linus Ingsbo att stå på den.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Om det är fast i stad någon gång.
Ja.
Så ja, med lite publiktryck där.
Så är det. Nej, men det var roligt. Vi, som sagt, vi gjorde ett avtryck i Madrid. Oavsett om det då var i parken eller om det var uppe på scenen, så tror jag folk minns oss i alla fall. Så att, det var roligt.
Nej, en otrolig resa. Det var jättekul.
Hur sporrar det här för framtiden nu då, den här vinsten?
Alltså vi har ju lagt upp en plan inför nästa år nu då. För det finns ju lite olika pris som man faktiskt kan få. Så att vi har ju redan, vad är det vi har bestämt? Du ska bli årets rookie. Är det bestämt? Mm.
Du ska bli årets chef. Jolanda årets assistent. Och Ronja
årets mäklare då.
Ja, precis.
Ja, nej, så vi tänker vi tar alla priser nästa man kan år få. Det är... Jag känner att när vi fick det bästa priset, det finns ju liksom ingenting att tveka på, utan det är bara att avancera. Nej. Med respekt, och man ska väl försöka vara lite ödmjuk här också. Jag tror det här var ju, det är ett av de finaste priserna vi kunde få.
Ja.
Och vi är ju jättestolta över detta. Vi ska nog försöka njuta av det här detta året nu och verkligen ta tillvara på det här priset.
Men jag tror det fortfarande är lite att vi inte riktigt fattar, för vi jobbar på i våran takt. Vi jobbar så bra vi kan, vi har så roligt vi kan och bara kör på. Så att det här kommer som en sån överraskning, det, alltså man fattar fortfarande inte riktigt att vi fick ett sånt i hela kedjan. Det är många kontor, det är många duktiga
människor. Tänk lilla Falköping slår två Stockholmskontor.
Ja, det är jätteroligt.
Så att man slänger i väggen.
Man då, det är väl också ganska charmigt egentligen det här med att ni har inte ansträngt er för det, utan det bara ramlar på er på grund av att ni är som ni är och ni har så ett bra team.
Vi har ansträngt oss utifrån vår förmåga och vad vi anser. Sen om det har varit bra i huvudkontorets ögon och så, det har vi ju inte haft i åtanke, utan vi har jobbat så bra som vi.
Men jag tänker lite så här, vi kanske resonerar så här att om jag personligen skulle sälja mitt hus, så har jag ju en bild av vad jag skulle vilja att min mäklare gör för mig. Och likväl som man säger att du ska bemöta andra som du själv vill bli bemött, likväl så är det ju kanske viktigt att tänka, så vill jag ju att vi jobbar. Vi ska arbeta under dem på det sättet som vi själv hade velat att någon hade jobbat för oss. Ja, ja. Och det är klart att det är väl kanske lite väl störskt att säga att vi ansträngde oss ju inte ens. Alltså, för det är klart att det kan jag säga, vi anstränger oss jäklar och för att det ska bli bra. Och jag gör ju mitt yttersta för att mina kunder ska vara nöjda. Och lika väl både köpare och säljare. Mm. För det är viktigt, det är viktigt att lyfta fram det. Vi är ju i mitten av den här affären. Det finns ju en köpare som också ska känna trygghet i att den förvärver ett hus via mäklare då.
Absolut.
Så jag skulle säga att vi har ansträngt oss och vi gör det, men vi kommer kanske inte, vi kommer inte förändra vårt arbetssätt, vi kommer snarare kanske utveckla och försöka bli ännu bättre, men det är inte så att vi har gjort någonting annorlunda, vi gör ju det på det sättet vi tror är bäst.
Ja, så är det ju.
Och med det sagt, då får jag väl fylla i då att just att ni gör ett så bra jobb ni bara kan här, absolut. Såklart, men just vad det gäller att vinna pris, så har ni ju inte ansträngt er.
Det har ju inte varit, utan det är bara, målet har ju varit att ha, alltså mitt mål har ju aldrig varit så här, jag ska tjäna massa pengar och vara så. Jag vill ha kul på mitt jobb. Precis, jag vill trivas, träffa människor, jag har roligt med. Och det är ju i alla sammanhang, tänker jag från min erfarenhet, när du mår bra, när du har roligt och njuter av det du gör, det är då det går som bäst. Än att sitta med ett jobb där man tvingar sig igenom och plågar sig. Jag tror inte det är en sund grej. Och detta blev ju lite ytterligare bevis på det.
Hur, alltså det här är ju bra för er och det är bra för Falköping också, såklart, som stad. Falköping växer, och det märker vi alla att det gör ganska så rejält också. Är det någonting som ni märker av att Falköping, det drar iväg och det växt, byggs här och det byggs där och så vidare och så vidare?
Jag upplever framför allt, ska vi säga, och det är ju väldigt roligt att det är många som är, det pratar vi ofta om, att det är hemvändare. Att det är många i våran ålder som kommer tillbaka, kanske har bott i en större stad en tid och så bildar familj och känner det att nej, men nu vill jag tillbaka till mina rötter. Jag vill uppfostra mina barn på samma gata, kanske inte, men i samma kvarter som jag själv har växt upp och vad jag kände var en bra barndom. Och den bilden av Falköping tycker jag är väldigt, väldigt positiv. Det tycker jag är roligt. Det är ett gott betyg att någon vill flytta hem igen. Men likväl ska man också vara medveten om att vi befinner oss mellan två stora städer, Stockholm och Göteborg. Vi har bra pendlingsmöjligheter och det vet folk om också, att likväl jag kan jobba kanske två dagar hemma och då kan jag lika gärna bo i Falköping. Jag kan köpa mig ett ännu bättre hus. Och jag kan pendla till jobbet bekvämt med tåget. Så det ser vi ju också, att det kommer storstadsbor som etablerar sig i en mindre stad. Och en mindre stad, jag tror vi blir lite hemmablinda, precis som du sa, stan växer. Vi blir fler och det kommer fler butiker och fler kedjor hit också, vilket är oerhört positivt.
Det är det. Och sen om man då tittar, kanske, vad ser ni om man tittar typ 10 år framåt? Kan man sia så långt fram, eller? Vad kommer det kunna hända på 10 år? Eller 5 år kanske, om vi tar så långt då?
Åh gud, det är ju jättesvårt. Men tio år framåt eller fem år framåt. Jag skulle väl nästan säga att dels om man nu tittar, vi har ju en del förändringar med skolor och sånt som är på gång här. Mm. Och det ska väl bli intressant att se hur den utvecklingen blir. Men i den takten det också kommer kedjor och etablerar sig lite större företag. Man kan ju bara drömma, det finns ju lite företag som har varit på tapeten länge som man kanske känner, tänk om det skulle etablera sig i Falköping, vilken knytpunkt vi skulle kunna bli. Kanske börja på I och sluta på A. men jag tänker just att kanske i förlängningen att vi kommer se lite större företag som också ser nyttan med att vi har de kommunikationerna som vi har. Om nu skolans utbyggnation och detta faller ut väl så kommer vi kanske också kunna ha ännu mer elever och kanske höja nivån utifrån utbildning och liknande här också. Sen, jag är dålig på det här med hur det ser ut med inom industrierna, för det är väl också någonting som vi har varit duktiga på. Vi har ju haft stora industrier här. Och om det kommer bli än mer eller än mindre, det vågar jag inte spekulera i. Men någonting som vi är duktiga på, det är ju att vi kan faktiskt säga att nivån och standarden på våra hus som byggs här har blivit så mycket bättre. Vi vågar satsa, lägga mer pengar på vårt boende, och det höjer ju värdet även för någon som byggde då på 60-talet, 60-70-talet. Men om det är någon som investerar 4-5 miljoner idag i sina hus i Falköping, så höjer ju det snittpriserna. Att man vågar lägga de pengarna på sitt boende.
Jag tror lite som du säger i början där, knytpunkten. Att Falköping har alla möjligheter att bli en central knytpunkt i Sverige. Mellan Stockholm, Göteborg, Jönköping och det här. Och liksom få en tillväxt av företag. Folk kan strömma in, det finns fler jobbtillfällen samtidigt som man kan pendla. Det är så lätt att ta sig ifrån Falköping, och det är ju tråkigt att lyfta det. Men det är ju också positivt för att ge möjligheter för Falköping att nå ut med sina företag och sina personer som jobbar på andra håll också. Så det tror jag nog i framtiden. Knytpunkt.
Det får avsluta den här intervjun. Knytpunkt. Falköping. Knutpunkt heter det. Nog så viktigt.
Ja. Mm. Positiva vindar för Falköping. Det kan vi avsluta med.
Den är den. Jag säger tack så jättemycket Linus och Madeleine för att ni kom till studion.
Tack så jättemycket
för att
vi fick komma hit. Ja, tack snälla. Tack. Ja. Ha en bra dag.